Hej gott folk. Vi har redan roligt som ni märker. Martin heter jag. Ska jag säga välkomna till ett specialavsnitt av Ungpodden. Där vi kommer att frångå vårt vanliga åldersspann. Och prata om böcker för 6-12-åringar kan man väl säga. Och deras vuxna får man väl ändå säga. För det här är böcker som man kan prata väldigt mycket om med sina barn. Och med mig har jag ett rekordstort antal kollegor som ska få presentera sig själv. Jag hälsar Maria, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Känns det bra att vara här?
Jättekul.
Fantastiskt bra. Ronja som också var med för avsnittet.
Ja, hej.
Du mår kung?
Jag mår jättebra.
Ja. Och sen har vi Linnea som är helt ny i poddsammanhang. Välkommen, extra hjärtligt välkommen för att säga till dig.
Tack så mycket, det är roligt. Och vara med.
Ja, det är det. Du kommer få nog känna dig att det här var nog liksom första gången, men du kommer nog vilja göra det här fler gånger efter detta.
Det tror jag säkert.
Tänker jag också. Vi ska köra igång. Vi har ett gott fånge böcker att prata om. Och Maria, du har laddat upp med lite grejer för de yngre läsarna.
Mm. Vi tänkte vi börjar där från allra yngsta. Det är ju så att vi har letat länge efter böcker som ska liksom på det här temat för de yngsta, men det finns inte jättemånga. Men jag har läst Vem kan räkna alla stjärnorna av Anna-Klara Tidholm. Och det handlar om Tim som sitter hemma i soffan och pappa han är och handlar. Tim vill inte följa med. Han sitter med sin iPad och spelar ett jättespännande spel. Med djungel och natur. Men helt plötsligt så blir det bara svart i paddan. Det är nog batterierna som är slut.
Mm.
Men då får han syn på någonting annat där i den här blanka bilden på paddan. Han får syn på sig själv. Och så börjar han att fantisera och fundera över de här världarna i spelet. Och har en riktigt fin fantasistund där. Så när pappa kommer hem så frågar han hur har det haft? Har det varit tråkigt? Nej, jag har haft jättekul, säger Tim.
En fin historia.
Det är en fin historia.
Ja.
Jag tycker också att det kanske är en liten spegling av hur författaren tänker om barns användning av digitala grejer.
Okay,
så att det är en bra sak, men det är också bra när strömmen går. Lite så uppfattar jag det faktiskt.
Är det en bra högläsningsbok där?
Ja, den är den är jättefin, fina bilder och fint språk som bara flyter.
Fint. Mm. Vill du fortsätta på
samhället?
Vi hoppar över till en annan tipsare.
Ronja och Linnea har också varsin bilderbok.
Ja.
Ja, men ska jag börja?
Det tycker jag absolut.
Jag har läst Kenneth Anderssons Min hemliga farbror. Och den handlar om ett barn som ska åka till sin farbror i Italien. Över sommaren i en vecka ska han vara där helt själv. Så han lovat att han ska höra av sig till sina föräldrar när han är borta. Genom att skicka bilder med sin telefon. Och föräldrarna är lite oroliga för att hans farbror är lite kanske inte så ordentlig.
Nej.
Tycker de.
Det är väl ett snällt sätt att säga det på.
Ja. Egentligen. Och han har nämligen en cirkus som han inte har berättat om för föräldrarna, den här farbrorn. Men det vet barnet som åker dit. Så han är ju ett ordentligt barn som skickar bilder till sina föräldrar varje dag med vad de gör. Men han, vad ska man säga, förvränger sanningen lite kan man väl säga. Han tar bilder på vad de gör, men det är väldigt beskurna bilder. Det är en väldigt liten del av sanningen som han visar. Så det ser lite mer städat och ordentligt ut än vad det kanske riktigt är.
Mm.
Och den här boken tycker jag själv är väldigt rolig. Och jag har läst den för många barn. Och de har alla tyckt att det är väldigt kul att se hur man kan luras med bilder. Och vi har pratat väldigt mycket om att alla bilder inte är sanna. Det går att luras väldigt mycket. Så den kan leda till väldigt bra samtal från en väldigt positiv grund. Och den är väldigt...
Ja, jag tycker också väldigt mycket om den. Jag har läst den för mina barn hemma. De tycker där 1, 2, 3, kommer kniven här. Att de säger, och någon anledning från något gammalt stupprogram då. De tycker det är skönt. Får man göra sådär bara, ja det får man. Nja. Kanske inte är så bra sådär. Hela tiden att göra det.
Ja.
Alltså, jag tycker också väldigt mycket om den.
Ja, det är också väldigt färgstarka bilder som är väldigt så här, fantasieggande. Det är väldigt, ja, jag tycker den är härlig. Den är underbar.
Mm. Vad fint. Ronja, du hade också en bilderbok.
Ja, jag har också en bilderbok. Den heter Nu är det bara du och jag. Och den är skriven av Frida Mikkelsen. Och den handlar om Sigge och Sigges mamma. Och Sigges mamma är väldigt förtjust i sin telefon. Och det är inte Sigge. För när Sigges mamma håller på med sin telefon så har hon inte tid för honom. Så han får liksom vara själv då. Ja, han gillar inte det. Så ibland så blir han lite sur och lite ledsen för det.
Mm.
Så faktiskt när då också mormor har skaffat mobil så blir han så ledsen att på natten så går han och snor mammas mobil och gömmer den på sitt rum.
Mm.
Och det upptäcker mamma då på morgonen och hon blir jätteförbannad. Och säger åt honom att han ska gå och hämta den med en gång. Och det gör han, men sen tappar han den.
Mm.
Golvet och den går sönder.
Mm.
Och då blir mamma till ett grönt monster som bara skriker.
Mm.
Och han blir så ledsen. Och han är ledsen hela dagen på förskolan. Och när mamma då ska hämta honom igen, då har hon blivit snäll igen. Hon har märkt att oj, det var inte med flit han tappade den i golvet.
Mm.
Och då tänker Sigge, nu ska jag passa på. Så han säger, mamma, nu ska vi gå hem och leka. Och Sigges mamma säger, men jag kommer inte ihåg hur man leker. Han säger, jag ska lära dig mamma. Och så leker de tillsammans hela eftermiddagen. Och har jättekul, leker alla de roligaste lekarna. Och då till slut så blir det ju så att mamma förstår att det är ju bara honom och mamma då. De ska vara tillsammans och de kan vara utan telefonen.
Mm. Jag fick ju titta lite i den också. Och jag tyckte att illustrationerna var väldigt fina.
De är väldigt fina.
Och just det här att det börjar med att han är osynlig. Ja. Han är liksom inte i färg.
Nej.
Mm. Men när boken slutar då har han fått färg.
Har fått färg. Så snart mamma ser honom.
Mm.
Och inte bara tittar på telefonen så blir han i färg. Mm. Det är väldigt fint.
Mm.
En historia som sådär, jag tror att många av oss vuxna och föräldrar faktiskt behöver höra och läsa.
Ja.
Det träffar faktiskt mig lite grann så jag kanske borde leka lite mer med mina barn än vad jag gör.
Mm.
Jag tänker det var, alltså, den här boken är ju lite som Maria också pratade om, men man märker ju väldigt tydligt vad författaren tycker.
Mm.
Att hon tycker vi ska lägga bort de här telefonerna ibland. I alla fall när vi är med barnen. Då kan vi hålla på lika mycket som vi vill. När barnen har lagt sig kanske. Men när vi är med barnen så kanske vi ska se dem.
Och det finns absolut en poäng i det.
Absolut.
Sen så kan man ju också, tänker jag, att i och med att de här grejerna har blivit en del av vårt liv. Så tänker jag också att när man sitter med dem så kanske man ska berätta för barnen vad man gör.
Mm.
Nu sitter jag och läser en bok.
Ja.
Så man kanske, om man hade suttit med en vanlig bok så hade kanske inte det sitt så illa ut som vi säger nu. Liksom.
Mm.
Eller att man kanske faktiskt sitter där och håller på att betala räkningarna.
Mm.
Nu gör jag det.
Mm.
Det finns ju så mycket man kan göra.
Mm.
Men och att man också är tydlig med liksom att man har tid tillsammans och lägger undan. Och ger uppmärksamhet.
Ja, jag tänker också att det inte heller behöver vara det här antingen eller som det gärna blir i böcker. Också sådana korta böcker där det ska vara en ganska komprimerad berättelse. Att det här behöver inte heller vara att nu är en vuxen med en telefon och då ser man inte barnen alls. Utan man kan ju faktiskt de här, ja men telefon och padda och allt möjligt vad man kan ha. Det kan man ju göra tillsammans också. Att det kan ju också bli ett sätt att mötas, som precis som du säger Maria, i de nya medierna. Alltså, det är en del av våra liv, men vi behöver inte vara isolerade som öar för det, utan också så att involvera barnen i det tidigt.
Och man kommer ju lite in på den här andra boken som vi också har läst, Leo datorspelet.
Mm.
Det handlar ju om Leo som älskar att spela datorspel. Och så har han en pappa som är inte så jätteförstående, för när pappa säger att nu är det slut, då måste han stänga av just precis nu. Mm. Mitt i spelet när det är som är spännande och han håller på med något uppdrag.
Mm.
Och då blir han ju jätteledsen.
Mm. Och hur han heller inte kan få pappan att förstå att det här är ju hans hobby. Och det är ju en viktig hobby för honom.
Precis. Men. Ja.
Mm. Och sen så är det ju så att pappa är inte helt oskyldig heller. För han sitter ju med sin telefon ibland.
Mm.
Ja. Ja, så den diskussionen hålls väl levande ett tag till.
Ja,
den lär ju göra det.
Precis. Vi flyttar över till böcker för något äldre läsare. Till det som vi på bibliotekarieprat kallar för HCG.
Nej.
HCF. Ja, precis. Jag sa helt fel hos folk. Kommer jag bli upphängd här, Martin. Mm. Hoppar du över HCF? Nej, men det gör vi inte. HCF är en fantastisk ålderskategori också. Nu pratar vi alltså om kapitelböcker.
Mm,
som är lite tjockare. Alltså nästa steg efter det att man har läst mycket bildböcker och kanske då har knäckt läskoden och så vidare.
Precis.
På egen hand. Så att nu kör vi vidare med HCF. F.
Mm. Ja. Och bara för att förvirra det så börjar jag med en
HCG-läsare.
Det är ju så att de här böckerna är ju inte så lättplacerade alltid. Jag har läst en bok som heter Taggad på Insta av Ann-Charlotte Ekenstam. Och det handlar om Erik och Tara som går i samma bokklubb på biblioteket. Ja. Men så en dag så är det någon som har startat ett Instagramkonto som heter Vi som hatar Tara.
Fy.
Och Tara blir ju jätteledsen. Erik då tar ju ställning för Tara väldigt starkt och stöttar henne i det här, fast det fortsätter komma nya taskiga inlägg. Och till sist så blir ju också Erik lite utsatt för att han tar henne i försvar.
Mm.
Men då skriver han att det här är inte okej. Vi kommer att anmäla det här kontot. Och då försvinner det.
Mm.
Mm.
Och en liten diskussion om att det här är inte okej sätt att bete sig. Helt enkelt.
Vad fint.
Den är väldigt kort och enkel bok där man liksom kan prata vidare efter att man har avslutat läsningen. Om hur barnen känner sig i den här situationen och så.
Mm.
Men den är väldigt enkel och så. Sen så finns det en annan bok på lite samma tema men som jag tycker fördjupar diskussionen lite mer. Den heter Tillsammans utanför. Och den hade du också läst.
Ja, den har jag också läst. Den är jättebra.
Den handlar om Hilda. Och hon är en av de där som känner sig lite osynlig i sin klass. Hon har liksom ingen sån här bästa bästis utan hon har några olika som hon är tillsammans med på rasterna och så. Men hon känner inte att hon har någon trygghet i någon utan hon är alltid den där reserven som får vara med när någon annan är sjuk och så.
Mm.
Och hon blir ganska avundsjuk på det. Och det är två av tjejerna i klassen som har en blogg tillsammans. Och de är jätteglada för det. Så varje dag efter skolan så... Ja, nu ska vi hem och skriva i vår blogg. Och så gör de det.
Mm.
Och
det är ju också de, liksom, de populära
tjejerna. Ja. Och de skriver om vad de har köpt för nagellack. Och vad de har gjort på dagarna. Och sådär.
Mm.
Och Hilde går in på den här bloggen. Och... blir liksom lite irriterad. I och med att hon känner sig så utanför så börjar hon att skriva lite taskiga saker.
Ja.
Och de här taskiga kommentarerna som hon skriver, det eskalerar lite.
Ja, och sen är det också så att hon skriver inte på, under sitt eget namn. Hon
Nej.
Hittar ju på en...
Hon kallar sig för Maja där.
Ja.
Mm. Och hon skriver till en av tjejerna som precis har lagt upp en ny tröja. Ja, vilken ful tröja. Den kan ju inte ha på dig till skolan.
Blablabla.
Så. Mm. Och de här tjejerna med bloggen blir ju jätteledsna.
Mm.
Och samtidigt så leker ju Hilde med de här tjejerna på rasten ibland. Och de berättar för henne att de har fått en hatare på bloggen. Och hon bara, åh, stackars tjejer. Men hon kan ändå inte liksom sluta skriva taskiga saker.
Mm.
Nej, det är nästan som det är någon annan som tar över när hon sitter där framför datorn och det bara kommer så här. Utan när hon egentligen tänker så mycket.
Och sen så kommer det ju en vändning i det här också. Mm. Men det som jag tycker är så bra här är att vi får en förståelse för varför man blir ett sånt där troll och skriver taskiga saker. Och det är ju jätteviktigt att prata om.
Mm. Mm. Det finns inte så många skildringar från den sidan.
Nej,
av
precis.
Diskussionen ändå. Mm.
Och sen är det också väldigt mycket känslor i det. Mm. Alltså det beskrivs väldigt bra hur hon känner sig. Så det är inte bara så här, oj då händer det liksom. Men man förstår henne egentligen. Mm.
Och det här skulle ju ha kunnat eskalera till en väldigt, väldigt tråkig historia. Men då finns det också en väldigt klok vuxen. Som tar tag i situationen och så ser den här situationen och löser den på ett väldigt fint sätt.
Mm.
Så det är skönt.
Ja.
Mm.
Mm.
Och det var Camilla Gunnarsson som har skrivit den.
Ja.
Jättebra.
Fint.
Väldigt läsvärd.
Har vi fler HCF-böcker som vi ska ta upp?
Mm.
Har vi det?
Mm.
Vad bra. Vad skönt.
Det är Emres handbok i konsten att bli känd. Är det någon mer som har läst den?
Jag har inte läst den, men jag har läst en annan av böckerna som handlar om Emre, och de är ju kung.
Den är jättebra, och det som jag tycker är så befriande med den är att Siris Bond, hon har lyckats beskriva barns vardag med sociala medier utan att det känns som att hon skriver oss på näsan. Liksom, den är väldigt naturligt skriven och den är också väldigt rolig.
Mm. Men det är ju de andra böckerna om Emre också, att man får skratta väldigt mycket.
Ja, och det är Emre som är huvudpersonen, och han, precis som Hilde i förra boken, känner han sig väldigt osynlig. Det är inte så många som lägger märke till honom, utan de lägger märke till hans bror istället, som heter Iset, som är väldigt utåtriktad och är kompis med alla och sådär. Och i den här boken så försöker Ömer, Emres kompis, hjälpa Emre att bli synlig. Och hur gör man för att bli synlig? Jo, man publicerar ju saker på YouTube.
Mm.
Så de börjar med att göra en Minecraft-video. Mm, det gick så där. Det var inte så många tittare på den. Och sen så gör de ett försök med Emres katt. Att göra lite olika uppvisningar. För det är ju väldigt populärt med djur på sociala medier. Det gillar ju alla.
Ja.
Men det blir inte jättelyckat heller. För katten är väldigt ovillig.
Mm.
Så de framstår mer som djurplågare än liksom som några coola killar som har sett katt.
Vad jag menar så är den här katten väldigt, väldigt stor. Och tycker om att vila väldigt mycket.
Ja.
Kanske mer än vad vanliga katten tycker om.
Men däremot då, Emres bror Iset. Han har ju ett stort kompisgäng som brukar klä sig i frostklänningar och dansa. De gör en film på deras bakgård, spelar jättehög musik och dansar jättesnyggt.
Mm.
Och de blir så, de får ju hur mycket likes som helst på YouTube, och Emre blir väldigt avundsjuk.
Mm.
Men de spelar musiken så högt så att det kommer en granne som blir superarg.
Mm.
Och ryter till och, vad heter det, han ger till och med hål i staketet.
Oj.
Så arg är han.
Mm.
Och det här kommer ju med på film.
Mm.
Så det kommer ju också upp på YouTube till slut. Så det man kan lära sig av det här är liksom, följderna av vad man lägger upp kanske inte blir som man har tänkt. Och den här arga grannen som blev så störd av den höga musiken, han blir ju hatad av hela det här samhället till slut.
Mm.
För de har ju sett när han liksom
ger sig på barnen.
Ja, precis. Så elak. Mm. Så han vågar ju inte gå ut ur sitt hus. Han går ju liksom, klär ut sig för att gå och handla mat och sådär. Så.
Ja.
Men då ställer allting till rätta till slut. Och det är en väldigt rolig bok, tycker jag.
Mm. Fint.
Mm.
Bra.
Är det okej?
Okay? Ja.
Kan vi gå vidare till
ja, Martin,
kan vi gå vidare till HCG?
Ja,
det är då för er som inte är inkörda på biblioteksspråk, HCG är alltså mellanåldern 9-12 år.
Just det.
Och det är ju där det kommer ut så här, verkligen extremt mycket böcker i Sverige och också utomlands. För det är läslukeåldern, mängder med text som kommer där. Vilken bok ska vi prata om? Linnea, har du läst något bra?
Ja, Jag läste den här Snyggast på nätet.
Mm.
Som Lotta Lövgren Mårtensson har skrivit. Som handlar om två tjejer, Emma och Elin. Framförallt är det väl Emma det handlar om. Elin är relativt ny i klassen. Och, men gör precis det som faller henne in. Och struntar i vad andra tänker. Medan Emma är mer så här, ja, men följer strömmen, vill vara omtyckt. Bryr sig om vad andra tycker om hennes kläder och att hon vill inte sticka ut. Ja, men lite så här allmänt. Ja.
Mm.
Men Elin bestämmer sig att de två ska bli bästisar i alla fall. Och då blir de det. Och Emma vet inte riktigt vad hon tycker om det. Ibland har de jätteroligt. Men ibland när hon går därifrån så har hon lite ont i magen. För att hon ibland leder till att hon gör saker som hon inte riktigt vill. Och det är det som har hänt i början av den här boken. Att de har varit hemma hos Elin och haft det jätteroligt. Och då kommer de fram till att men de ska ju ta sådana bilder och lägga ut på någon sida där man kan rösta på vem är snyggast. Och så bara, men en massa andra tjejer har gjort det. Varför ska inte vi göra det? Och just då känns det ju väldigt roligt. De posar och de tar kort med webbkameran. Säger kanske lite om hur gammal den här boken är. Och sen så säger Elina, men vi kan ta av oss våra tröjor så blir det ännu bättre bilder. Och just då känns det väl så här, ja men Emma är okej, det är fortfarande lite roligt hon gör det. Men mitt i det där så börjar det kännas inte så bra. Och när hon går därifrån så känns det väldigt dåligt. Och dagen efter ännu jobbigare. Särskilt så blir hon lite orolig över att hennes pojkvän ska se det, vad han ska tycka. Och vad de andra i skolan ska tycka. Vad ska de säga? Och det är väl... Ja, Maria, du har också läst den.
Ja, och det är ju väldigt dubbelt. För att de här tjejerna har så olika ingång i det här. För det är ju så här, man liksom... Vad heter det? Snyggtoppen liksom. Så de klättrar ju upp för listan. De är ju nästan i topp. Så den ena tjejen hon är ju jättelycklig över det här liksom.
Tycker att Elin är verkligen peppad.
Ja, precis. Medan Emma då hon tycker det är jättejobbigt och hon vill ju ta bort det här inlägget till slut. Och det gör ju att de blir ovänner och där har de ju också en liten dialog om för de har väldigt olika synpunkter om vad som är rätt och fel. Där man faktiskt kan förstå båda. Medan Elin säger att ja, men om det är en kille som tar av sig på bar överkropp då är han bara snygg liksom. Men när vi står där så blir vi kallade av våra tjejkompisar för hora liksom. Varför är det så? De problematiserar ju det lite så.
Ja, Emma är ju rädd för det dömandet. Medan Elin säger lite så här: skit i vad andra tycker, de ska inte få döma oss. Vi har väl rätt till våra kroppar och vi har rätt att göra vad vi vill med dem. Det ska inte de andra lägga sig i. Medan Emma då tycker jag så här, men är det här verkligen rätt? Och vem som helst kan ju se det. Och hon är, ja, det kan ju hända något dåligt om någon annan ser det här. Så ska man väl inte göra. Medan Elin är lite mer så här, ja, men vad har de med det att göra?
Det är en bra bok att diskutera kring. För att man kan argumentera från olika synvinklar och sätta sig in i det här och ta ställning själv till vad man tycker.
För det blir ju liksom rätten att vara den man vill vara mot konsekvenserna som kan komma om man gör si eller så. Det blir liksom den frågeställningen som kommer fram.
Och rätt att dra sina egna gränser. För det är väl det Emma känner, att hennes gräns passerades mycket tidigare. Det är väl det hon är egentligen obekväm med.
Och faktiskt att man har rätt att ångra sig. Att man kan känna att man får obehagliga känslor och då är det ju helt okej att ångra sig.
Men då kan man ju säga att då är ju nätet lite så här, ja, det är lite svårjobbat för folk har ju sett det.
Ja.
Så även om man ångrar sig och plockar bort det så kan man ju inte göra det osett av andra. Så det gäller ju att tänka till.
Ja, det gör det ju. Men det låter som en bok som många lärare kanske kommer kasta sig över och känna att det här är ju faktiskt en bra bok för utgångsläge för diskussion.
Men det är det verkligen.
Precis.
Vi hoppar vidare till vad då?
Ja, till vad då?
Vad hoppar vi vidare till?
Vi kan ju ta IRL Ilskan, rädslan, löftet står det för. Inte in real life som det vanligtvis gör.
Nej.
Eller både och egentligen. Och det är Maria Frensborg som har skrivit den. Och den handlar om Josef och hans pappa. Lite också. För det som hände i början på boken, det är pappan och åker ut för en olycka. Han faller ner och trillar ner från en ställning på jobbet. Och slår sig i huvudet. Så han hamnar i koma på sjukhuset. Och Josef och hans syster Sara och hans mamma, de åker ju såklart dit. Och läkarna kan inte säga så mycket. De får helt enkelt vänta och se om hur det kommer bli. Det finns ju en risk att det kommer bli helt fel och pappa dör. Sen på sjukhuset då träffar Josef en sjuksköterska som heter, vad heter han nu för någonting?
Steve.
Steve, ja, förlåt, jag är helt borta där. Steve. Och Steve, han pratar väldigt mycket med Josef. Och de blir liksom kompisar. Och Josef, han vill ju så gärna rätta sin pappa.
Och det är ju också det här att det sista Josef sa till pappan det. Innan han gick till jobbet och Josef gick till skolan var att han hatade honom. Att det var den sämsta pappan, för de bråkade precis innan de gick.
Så, det är så han har ju en väldigt skuldkänsla. Han vill ju prata med sin pappa igen. Han är ju jätterätt att om pappa dör så är det sista han har sagt till honom är att han hatar honom. Så han pratar med Steve om det här. Om man nu gör det i helt rätt ögonblick, kan man då dra själen från kroppen och in i en dator. Och till exempel göra en Minecraft-gubbe och ge den här själen.
För han har väl hört något rykte om att han som skapade Minecraft, att det var hans bror, dog. Och att han har typ fångat hans själ i spelet som någon sån här special...
Boss.
Typ. Ja, ja, något sånt.
Och då råkar Steve lova honom att ja, men det fixar jag. Så då tror ju Josef på det. Och han berättar för sin syster som säger, nej men du, alltså det går ju inte. Du är ju helt knäpp liksom. Och han berättar också för sin nya kompis som han har träffat på sjukhuset. En tjej som också... är där med sin pappa. Han har cancer. Och hon säger samma sak. Det är ju helt knäpp. Och då kommer han på att man kanske... alltså, visst kan väl Steve göra det. Men då till slut så erkänner ju Steve att det går ju faktiskt inte. Han sa det ju bara för att vara snäll. För att ge Josef lite hopp. Att det fanns ett sätt att lösa den här situationen på, även om det värsta skulle hända. Och då blir Josef jätteledsen, han blir jättebesviken och han tycker ju alla är dummast i världen. Så vad kan man säga den handlar om? Den handlar väl om den här gränsen mellan datorvärlden och in real life.
Vad är verkligt och vad är... vad är teknik och vad kan man egentligen göra däremellan?
Precis.
Lite så här verklighetsflykt på flera plan. För dels flyr han ju in i dataspelen för att slippa känna och tänka när han kommer hem. Men också så här, kan man fly från döden genom... vad är medvetande egentligen? Den är ganska filosofisk.
Ja, den pratar mycket om Descartes. Den franska
filosofen. Jag tänker affär, jag filosofen. Eller? Ja. Det är inte så ospråket lyder, men det är så det har blivit mest känt.
Det är en väldigt fin berättelse där man verkligen känner med karaktärerna och förstår hur de känner och hur jobbig den här situationen är. Det finns många olika små historier inuti stora historien, kan man säga.
Ja, men verkligen. Det finns många saker att tänka på och många saker att prata om medan man läser och efter man har läst.
För det är också alltså, vänskap och det är hantera mamman det här och det är mycket olika saker. Syskonen är också, Josef och hans syster. Deras relation utvecklas också ganska mycket. väldigt bra bok.
Det var Maria Frensborg som hade skrivit den. Hon har ju skrivit mycket bra böcker.
Precis. Det har hon gjort. Hon har skrivit för äldre läsare också.
Mm.
Som är väldigt bra. Vad har vi kvar på HCG? Vi har kvar rätt så många.
Du och jag, Ronja, vi har ju läst Hon och han av Katarina von Bredow.
Det har vi.
Och det här är en sån typ av bok som det finns ganska många av på ungdomssidan.
Mm.
Här handlar det ju då om en liten yngre tjej.
Som,
ja, hon går i sexan. Och hon vill väldigt, väldigt gärna, hon heter Alicia.
Ja.
Hon vill jättegärna bli populär, liksom. Det är målet. Mm. Och försöka imponera på klasskompisar och de i äldre årskurser och sådär. Och så en dag så blir hon kontaktad av en väldigt snygg kille på Facebook. Ja,
ja, det var på någon sån.
Och han ser ju ut som Harry i One Direction.
Ja.
Nästan.
Så,
och han är 17 år. Och han bryr sig om henne och pratar med henne.
Ja.
Och först så tänker hon att men det kan vara de här andra tjejerna i min klass som driver med mig.
Mm.
Så hon försöker ju undersöka det där lite grann. Och hon liksom så här visar profilbilden på honom för att se hur de ska reagera. Om de ser så här ut som att det är de som har hittat på det. Men det verkar nog ändå som att han är verklig.
Ja, de blir ju lite avundsjuka faktiskt, de här klasskompisarna. Hon har en så här snygg kille någonstans som är lite äldre och så.
Ja.
Mm.
Och så bestämmer de träff. Och det visar sig ju att den här killen är ingen ung kille utan det är en äldre man.
Som försöker få lura med henne i bilen.
Det är ju ett upplägg vi känner igen från väldigt många ungdomsböcker.
Precis.
Så ett klassiskt återkommande tema som jag vet inte vad man ska säga, just så att man skriver en HCG-bok, men jag tänker att det kan vara bra också.
Det slutar bra. Hon polisanmäler det här och det ordnar upp sig allting.
Ja.
Och lärdomen är väl just det att man ska vara väldigt noga med vem man pratar med.
Mm.
Vem döljer sig bakom egentligen?
Mm. Mm.
Jag tänker att det är mycket så här, ju äldre barnen blir som ska läsa böckerna, desto mer så här, det är farligt, akta dig, vad gör du, vad är dina gränser, vad vill du egentligen?
Mm.
Medan de böckerna som vi pratade om för småbarn ändå hade det här lustfyllda i det, och att det fortfarande är ett fantasiägande. Jag tänker när vi pratar om faktaböckerna, där har man tagit rätt lite mer på det lustfyllda även för de större barnen.
Jag skulle vilja nämna en bok till innan vi går vidare. Och just det här med när det visar på något fint då med nätkontakter och så vidare. Du är inte ensam, Stargirl. Som är i stort sett en e-postkonversation mellan två personer. Som båda känner sig av olika anledningar väldigt ensamma där de bor. Men de börjar brevväxla intensivt. Det är Stargirl. Och sen är det... vad heter den andra karaktären? Blondie är det.
Det är det. Mm. Ja.
Och de skriver ganska snabbt då. Så börjar de bli liksom väldigt öppenhjärtiga med varandra. Och man inser att de har väldigt stort behov av det. För en av dem har ju flyttat till en helt annan ort och känner sig utanför. Och det är liksom jobbigt att komma in i liksom vardagen.
Ja.
Och de behöver ha den här. Liksom. Och det är väldigt, väldigt fint beskrivet vänskap.
Ja, och de har ju också båda två lite utmaningar med sin familj.
Minst sagt.
Ja, på olika sätt. Men de känner igen det här. De liksom känner sig lite övergivna av sina föräldrar.
Precis, så att den är då skriven av Mora Eriksson Sandberg som också skriver för äldre läsare och Eva Susso som har skrivit tonvis med böcker, minst sagt. Men jättefin roman just om djup vänskap.
Ja, jag gillar det här att ibland blir de ju osams.
Ja.
Och så går det kanske en månad eller två utan att någon av dem skriver till den andra. Mm. Men sen liksom, nej men jag saknar ju faktiskt det här. Så jag får ju räcka ut handen och liksom.
Mm.
För annars, alltså om det bara var sådär, oj så skoj och vad kul vi har det. Då blir det också lite orealistiskt det här. Vi vet ju alla att det är ganska enkelt att missuppfatta saker och ting om man skriver. Mm. Man inte liksom ser på varandra när man pratar. Mm. Och det är också det som inte händer i den här. Det är inte alltid så enkelt att ha en relation eller en vänskap som bara är digital då.
Som bara i textform dessutom.
Ja,
det är liksom extra såhär, tonfall och annat kan gå lite förlorat.
Ja, precis. Mm. Och man kanske verkar argare eller mer förbannad än man egentligen är. Och så. Men de klarar det ganska fint ändå. Mm.
Ja, så att läs den är jättefin.
Mm. Ja.
Mm.
Jag måste också få berätta om zombiesack till attack.
Ja, äntligen. Nu.
Och det är en härlig bok.
Ja.
Det handlar om kompisarna Fabian och Niklas som spelar väldigt mycket spel.
Mm.
Och de spelar de mesta kända spel som barn spelar de. Men så börjar de spela ett spel som heter Zone C. Och det är liksom en cybervärld med mycket zombier och jättekul att spela. Men helt plötsligt så blir det väldigt, väldigt verkligt.
Mm.
Och när en av killarna, Fabian, där sitter och spelar så får han en enorm stöt i händerna och svimmar av.
Mm.
Och så visar det sig att han har fått någon konstig slags brännskada. De tar honom till sjukhuset, men det är liksom ingen som har sett något liknande innan, och det är ju något magiskt som har hänt med honom.
Mm. Mm.
Och det visar sig ju att han är utvald till att bli en jägare inom det här spelet.
Oh.
Och hans vän då ska bli hans medhjälpare. Och det finns fiender. Och det blir väldigt, väldigt spännande. Och det visar sig att fienderna finns inte bara i den digitala världen. Det finns en mystisk man i kvarteret som visar sig stå på den onda sidan. Det hoppar ut en zombie in i rummet när de spelar. Och är det så att man gömmer sig långt in i spelet, då tappar man kontakt med sin fysiska person. Och då måste man se till att man har någon i rummet som vaktar en.
Mm.
Så att ingen annan kommer in och skadar en i verkligheten medan man är inne i spelet. Ja, ni märker att det här är komplext.
Ja, ja.
Spännande och roligt att det finns en sån bok för den åldern, tycker jag. Mm. Och det här är del 1. Så det kommer bara bli bättre och bättre.
Gud vad spännande. Det är lite liknande som serieboken Curly Bracket.
Ja, just det.
Mm.
Som också är att du är inne i en spelvärld. Den handlar väldigt mycket om datalogi och programmering och kodning. Så den handlar om tankesättet bakom hur det funkar. Men den utspelar sig i en värld, en dystopisk framtid där ett stort företag äger världen. Och det enda stället där man får vara sig själv mer eller mindre är i deras spel, i Colosseum. Och där är också den här kontakten mellan det som händer i spelet. Det händer ju inte på riktigt, men det påverkar kroppen.
Mm.
Mm.
Den är lite som en mix mellan 1984 och Matrix, fast med en tjej i 12-årsåldern i huvudroll. Alltså den är fantastisk.
Mm.
Och det är lite samma tanke, tänker jag.
Vad bra. Har vi betat av vår fantastiska HCG?
Jag tror det, va?
Ja, bra. Och vi ska hoppa vidare till en fascinerande kategori böcker. Faktaböcker. Linnea blev hela tiden så här att nu ska vi köra. Nu ska vi få drämma oss med fakta i huvudet där. Men det finns ju klart mycket böcker skrivna om det här. Både för vuxna men också. Det börjar komma mer och mer för barn. Som är väl värda att kolla in. Maria, du sitter så otroligt beredd här nu med en bok.
Jag har läst på skärmen Sociala medier för nybörjare av Johanna Stenius och Petra Jankov. Och den här boken är egentligen allt du behöver veta.
Mm.
Basic.
Mm.
Både för barn och unga, och ganska många vuxna skulle behöva läsa den här boken. Och den är skriven med stor humor. Och den tar upp både det roliga med att vara online och det svåra med att vara online. Med många olika teman.
Mm.
Vilket språk har man? Hur mår man? hur tar man snygga selfies?
Mm.
Men också, hur vet man som är sant? Hur blir man en bra detektiv på nätet?
Mm.
Det är väldigt viktigt.
Ta hand om dig själv och andra. Så behandlar vi varandra. Och det är också ganska humoristiska bilder här med en ganska lat och rolig katt.
Mm.
Mm. Jag gillar den jättemycket.
Mm. Mm. Så kolla in det, gott folk. Mm. Mer fakta.
Ja, jag har läst. Det är en sån här how-to-bok om hur man blir YouTube-stjärna.
Typ. Mm.
Och det är en YouTube-kanalsgrupp som heter Dunderhumor som har gjort den. Den heter Dunderguiden till YouTube. Och de har själv typ 200 000 som följer kanalen där. Och den här boken är ju då hur man ska göra. De har delat upp den i så här olika kategorier. Humor, gaming, pranks, sociala experiment, musik, style och så olika. Och de har mycket humor. Det kan man ju tänka sig när de kallar sig Dunderhumor.
Mm.
Och de skojar väldigt mycket i boken och sådär. Låtsas att den som läser inte har koll på någonting överhuvudtaget. Jag skrattade faktiskt ganska mycket när jag läste den, även om det är lite sådär, ja. Och i varje kategori så har de en beskrivning på hur man liksom ska börja. Vad gör man dag 1 och vad gör man på dag 1000? Och hur har det liksom utvecklats där? I början då kanske det blir helt fel och ingen vill kolla och man har kastkamera och ja, det blir bara konstigt liksom. Men sen på dag 1000, då är man ju kung och allt klappar och alla vill följa och man får komma på röda mattan och så. Och sen har de också sådär do's och don'ts, gör inte så här. Till exempel om det är pranks, du ska inte göra någonting som är taskigt. Du får pranka dina, alltså skoja med dina kompisar, men du får inte göra någonting som gör dem kommer känna sig löjliga, till exempel på den här filmen då. Och så till slut så har de så här examensavsnitt där man liksom, om man liksom har gjort som en ska, då kan man bestå den här kanalkategorin. Och då man proffs.
Mm.
Jag ser fram emot en ny generation proffs-youtubare nu då.
Ja,
den är väldigt rolig och snabbt läst. Alltså det är inte långa textstycken och så. Så det kan vara ett bra sätt om man vill kanske dra igång sin egen YouTube-kanal. Mm. Kanske de där i Empress, de skulle ha läst den, tror jag.
Mm. Ja, de kan ju ha behövt lite stöd.
Ja, jag tänkte att de skulle, vi kan tipsa om den till dem också.
Ja. Jag tycker det är lite intressant med det här med böcker om internet.
Mm.
För att det är lite dubbelt. Mm. Jag läste också en bok med Guinness rekord. Och så var det QR-kodstaggar i boken.
Mm.
Men så tänker jag, hur många är det som lånar en bok för att titta på YouTube-klipp?
Det är en intressant fråga.
Ja, för att YouTube i sig är ju så att man bara klickar och klickar och klickar och klickar. Man kanske inte behöver en bok för det liksom.
Mm.
Men vi vill ju gärna liksom paketera det på något vis. Mm. Och det finns ju jättemånga handböcker till exempel om Minecraft. Det finns ju en uppsjö, det är bara att komma till biblioteket och låna. De är väldigt populära också.
Ja, det är de. Det är nästan en hel hylla som står där.
Ja, precis. Det är riktigt stort.
Ja.
Men jag tror också att det är väldigt, väldigt många som bara söker upp det de vill ta reda på stunden och får liksom en tutorial hur man gör.
Mm.
Ja.
Så man har lite olika tillvägagångssätt.
Mm.
Mm. Har vi fler böcker att prata om på faktasidan?
Alltså jag har ju en sån här... Nu pratar du om Guinness rekord. Jag har en annan, tror jag. Som är en Gamers Edition. Och den har faktiskt bara fakta om spel.
Mm.
Och rekord.
Mm.
Både fakta och rekord. Och alltså, ni fattar inte hur konstiga saker man kan hitta rekord för. Alltså det är helt vansinniga små specialdetaljer som de här Guinness-folken de har tagit reda på och presenterat i den här boken.
Har du några exempel?
Ja, jag kan dra ett exempel här. Vi kan, nu, det här är kanske inte så jättekonstiga, men någonting som jag tänkte det kanske vore roligt. För till exempel, så de har delat upp det också i kategorier, det här då under sport.
Mm.
Och då har vi bäst säljande fotbollsspel. Och då skulle man ju kanske tro att det var den nyaste versionen av FIFA. Men det är det faktiskt inte.
Nej.
Det är FIFA 15. Så det är lite för ett par år sedan. Och de nya versionerna, för det som är lite konstigt, är FIFA 15 kom i 2014.
Mm. Ja. Just det.
Och FIFA 17 till exempel har inte sålt lika bra. Mm. Och här står det här hur många, 17,4 miljoner har FIFA 15 sålt då. Det är ganska många.
Det kanske, det hade väl sin topp där då.
Ja.
Och har man då köpt en version av spelet så kanske man inte köper en till. Liksom.
Ja, det beror ju på då om man vill ha de nyaste spelarna skulle jag tro. Som är med då. Och sen har de också, de har lite Minecraft här. Och då har vi till exempel den som har spelat vad heter det?
Längst.
Minecraft längst till tid. Han har, alltså i ett streck då. Mm. Han har spelat i mer än 35 timmar.
Det är lång tid.
Det är väldigt, väldigt lång tid att sitta där och hålla på med Minecraft. Och här, han kommer från England och heter Joseph Kelly. Han har faktiskt är det 35 timmar, 35 minuter och 35 sekunder.
Lägg av.
Och det ska man nog inte försöka slå om man inte har någon som matar sig. Och liksom.
Nej, alltså man måste ha kvar team. Men ja, alla sådana här knasiga saker kan man hitta den här. Och det finns också där man kan se alla superhjältar som till exempel har varit med i spel. Och har lite Super Mario-tema och alla såna här lite äldre också från då man inte hade Wii U och PS4 och sånt. Men den är, om man gillar såna grejer så kan man lära sig väldigt, väldigt mycket genom att läsa den där.
En kul bok att läsa i.
Ja.
Mm. Så man, såklart får man ju läsa igenom den från perm till perm. Det kan vara kul att bara öppna såna här gånger ibland då.
Ja, precis.
Kolla igenom. Från vilket år är rekorden?
Den är helt ny, så den är från 17.
Mm.
Då är det extra spännande.
Ja,
så är det. Gott folk. Vi ska runda av, tror jag.
Mm.
För att nu har vi pratat om jättemånga bra böcker. Jag skulle vilja tacka Maria, Linnea och Ronja för att ni kom hit och tipsade om jättebra böcker för lite yngre läsare.
Mm. Och vi måste också tipsa om att gå in på barnens bibliotek.
Ja,
och ladda ner de fina affischerna med temat Livet online där.
Precis.
Då finns många av de böckerna vi har pratat om idag finns med på affischen för barn upp till 12 år.
Mm.
Och sen den affischen som vi pratade om förra veckan med ungdomsböcker ligger också där på barnensbibliotek.se.
Precis, så gå in på den sidan. Den är jättebra att gå in och hålla koll på. I övrigt också, ska vi säga. Det är mycket grejer som händer där, mycket boktips och kul grejer. Så.
Mm.
Lägg ett bokmärke på den, gott folk. Detta har varit ett specialavsnitt av Ungpodden. Nästa gång vi hörs så kommer vi prata om helt andra saker. På återhörande, gott folk, och ha det så bra. Hej!
Hej!
Hej! Hej.